Anita Schulman som var, hon var jobbare då med det här programmet Kungen av Tylösand. Hon skulle beställa biljetter till hem till alla. Hon bara, ja, vad vill ni åka då? Jocke, du bor i Linköping va? Han bara, ja, tåg hem gärna. Ja, men Nemo, vart ska du då? Du bor i Stockholm va? Jag bara, ja, jag bor i Stockholm, men kan man få en flygbiljett till Sunny Beach kanske? Jajamän, då är vi här i vårt lilla poddrum igen. Det är dags för ännu ett avsnitt av Hedman och Hedén, en beroendepodd.
Jajamensan, och du heter Nemo Hedén.
Ja, det gör jag, och du heter Magnus Hedman.
Ja, så är det.
Och idag sitter vi ensamma i vårt lilla kyffe.
Ja, det gör vi faktiskt. Och det är ju planerat så.
Så är det.
Är det. Vi gör ju det för att det blir en extra speciell dag idag när jag ska intervjua dig.
Så är det. Mm. Vi har fått lite önskemål om att vissa lyssnare vill höra min story och Magnus story. Så nu framöver så kommer det först ut vara jag. Mm. Och sen blir det du om några veckor.
Ja, precis. Ja. Du ville vara först.
Vill jag det? Eller var det inte du som föreslog det?
Jo, men hade jag inte gjort det hade du blivit ledsen.
Hade jag det? Nej, jag vet inte. Det är väl en delad känsla att dra sin story, tycker jag. Det är både och. Man har gjort det så himla mycket liksom. Mm. Så jag tänker väl så här att när man gör det så vill man ändå hitta någon slags nya infallsvinklar och ändå behålla det viktigaste på något sätt.
Det blir väl lite mitt jobb att hjälpa dig hitta nya infallsvinklar och prata om
idag. Och du får liksom, ja, nu kommer testet, det ultimata testet på dina intervjuskills här.
Just det, det är sant. Tänk om jag sätter på mig coachhatten.
Får se.
Coacha lite tårar här.
Ja, oj. Nu blir jag nervös.
Ja, nej då. Men hur är läget i övrigt?
I övrigt så är ju jag på en bra plats, det vet du.
Ja, absolut.
Jo, men verkligen. Ni som har följt den här podden vet ju att jag har haft en ganska skakig vinter bakom mig med separation och allt efterspel. Och det har varit rörigt liksom. Men nu är sommaren på ingång. Jag är nykär och glad. Och livet leker, får man säga.
Ja. Ja, du har fått många utmaningar på vägen. Har
verkligen.
Du. Jag skulle säga att du har vuxit mycket, men jag tänkte faktiskt plocka in det där i slutet på våran intervju sen.
Mm. Själv då?
Låta dig reflektera lite över vad du faktiskt har gjort för någonting också.
Ja, fint. Spännande.
Men själv, det är bra. Jag är rätt trött just nu. Jag har känt mig lite kraftlös. Jag jobbar väldigt hårt i medberoendeprogrammet just nu. Och det tar rätt, vissa grejer där tar rätt mycket på krafterna. Gör det. Sen är jag lite så här, jag måste lära mig att bara vara. Det är det svåraste för mig egentligen. Men alltså jag mår bra och jag humöret är bra och sådär. Och jag ser fram emot dagarna med tillförsikt. Men lite kraftlös skulle jag säga. Mm. Men det är fine. Vad är det man brukar säga? Eller vi brukar säga, det är som det ska vara.
Ja, och att livet på livets villkor, va? Att du faktiskt har en liten lägre period nu, men det är ingen fara med det.
Nej.
Snart är det bättre igen och förr i tiden så hade du väl förmodligen agerat på de här känslorna och klivit in i drograce, gissningsvis.
Garanterat skulle jag säga.
Så det är fint att du kan prata om att du har en liten tuffare period, men snart blir det bättre liksom.
Ja. Ja. Vi har ju, för er som inte har följt oss under säsongen, så har ju vi, våra gäster, fått dra en så kallad life story där de berättar om sin uppväxt och livet helt enkelt. Och det ska ju du få göra, Nemo. Du, från början var du ju, blev du ju känd genom Kungen av Tylösand. Mm. Och därefter då med det du ska få berätta, men nu är du ju känd som den stor poddare som du är faktiskt. Du har väl haft flest eminenta gäster av alla i Sverige skulle jag säga, med din andra podd också. Men take us back, take us through it. Berätta om din barndom och uppväxt. Börja där.
Nej, men jag kände nog på vägen hit att jag inte ville fastna i barndom och sådär. Det blir lätt att man gör det när man drar sin life story, eller när man gör en omfattande intervju, eller när man ska göra någon sån här grej. Att man fastnar i bakgrund, uppväxt och allt sånt där. Och det är självklart relevant och det vill jag prata om lite grann. Men fokus idag för min del vill gärna vara på liksom vad som hände, liksom vändningen. Men vi kommer ju dit såklart. Men uppväxten, alltså det är så här, Jag tror att jag har skylt mitt missbruk och mitt trasiga liv på min uppväxt. Alltså egentligen hela livet. Tills jag blev nykter. Och det, jag tror många gör det, att man använder det som någon slags ursäkt för att fortsätta liksom bara och kaosa. Men det får inte vara en ursäkt. Det kan vara en förklaring och en bidragande faktor till att man hamnar i destruktiva situationer och livsstilar. Men det får aldrig vara en ursäkt för att stå kvar i det. För när man blir vuxen så har man liksom ett eget ansvar. Och det fattade jag egentligen först för 6 år sedan när jag blev clean. Att jag, liksom, jag har ansvar för mitt liv och bara jag kan göra den förändringen. För att de här ursäkterna och bortförklaringarna, de tar en ju ingenstans. Mm. Men jag kommer från en familj. Vi var 6 syskon. Vi är 6 syskon. Min pappa missbrukade alkohol och tabletter under min uppväxt. Min mamma fick bära ett ganska tungt ansvar hemma. Hon fick ta hand om barnen mycket. Och det kändes ofta som att hon hade vissa barn som hon la mer fokus på. Hon delade hästintresset med min äldre syrra. Så de var mycket i stallet. Så det gjorde ju att det blev inte så mycket kvar till mig. Och några av mina andra syskon då. Och jag har ofta... Jag tycker att det är svårt det här med att... Jag kastas mellan det här... Och ena dagen tänker jag så här, okej, de gjorde så gott de kunde efter sina förutsättningar. Man är den här förlåtande, storsinta människan som landar i det liksom. Men andra dagen, när jag liksom känner hur mycket min uppväxt har präglat mig och jag brottas med mina problem, kan jag bara känna så här, idioter. Alltså, varför skaffar ni så jävla många barn om ni inte hade koll på någonting liksom? Mm. Jag kan bli helt galen på att de har format mig så mycket så att jag har fått så mycket problem med mig. Och du vet, jag kan bli så arg på dem och känna så mycket arg. Så mycket harm och ilska mot mina föräldrar än idag liksom. Men när jag är på en bra plats så blir den här förlåtande killen som ändå känner att de gjorde så gott de kunde liksom.
Mm. Var någonstans i Sverige växte du upp?
Alltså jag föddes ju här borta på Skånegatan 73. Mm. Hemma.
Okay.
På vardagsrumsgolvet. Ja, wow. Verkligen. Vi var ju en bohemisk vänsterfamilj liksom. Det var lite hippievarning och ingen koll på någonting egentligen. Okay. Mina föräldrar var väldigt vänsterlagda och sådär. Och det var ju lite så snurrigt. Och inte mycket gränser, inte mycket regler, inte mycket av någonting egentligen. Mm. Och jag har väl känt att den här bristen på bekräftelse, bristen på kärlek, uppmärksamhet under min uppväxt formade mig väldigt, väldigt hårt och gjorde mig till den här människan som hela mitt liv egentligen har känt ett inre tomrum i mitt bröst. Någon slags... Ja, men tomrum är verkligen ordet. Alltså, någon slags brist på någonting som har gjort att jag har sökt yttre faktorer hela livet. Liksom. Mm. Och det är ju någonting som alla, nästan alla beroende vittnar om. Mm. Den här, vi pratar ju om det när vi pratar om sjukdomsbegreppet i 12-stegsvärlden. Den här andliga, själsliga bristen. Någonting är liksom fel på insidan. Något känslomässig brist liksom. Mm. Och det gjorde ju att jag liksom, under hela skoltiden så var jag liksom besatt av att få folk att skratta åt mig. För det fick mig att liksom känna någon slags ro en stund liksom. Mm. Sen blev det liksom alkohol, tjejer, droger. Egentligen allt som man kan kicka på, allt yttre har jag använt för att liksom få lugn och ro på insidan. Och till en början så är det ganska harmlöst i skolan när man får folk att skratta. Det är ju så här, ja men det, han är klassens clown, jada, jada, jada. Mm. Men när man liksom ligger och knarkar, ja men tredje dygnet och hamnar på beroendeakuten för att försöka stilla det här tomrummet, då är det liksom, då är det inte så mysigt längre.
Jag tänker på det där du säger just med när man, det här med klassens clown, jag känner ju igen det jättetydligt. Och tillfredsställelsen när folk skrattar åt den och man får den bekräftelsen. Men också vilken dum situation man sätter sig gentemot lärare och sånt där. Mm. Man blir ju the bad guy i deras ögon. Så man får ju skit i andra änden liksom. Mm.
Ja, det är inte alls bra. Men jag hade liksom ingen kontroll på det där alls, kände jag. Under min skoltid så var det ofta så att jag kunde nog kanske intellektuellt förstå vissa grejer. Att det kanske inte är så bra att göra så här. Men min drift att liksom få den här bekräftelsen, fylla det här inre tomrummet, den var så mycket starkare. Mm. Så impulsen bara slog sådär. Så, ja, bara, så dansade jag framför en blind man på Vasamuseet. Fastän det var helt fel, det var jättedumt. Men alla skrattade ju och jag kände bara så här, liksom, ja. Det var så skönt det här. Jag vill ha mer. Mm. Så den här tillhörigheten och den här att jag är någon slags liksom fake självkänsla för ett ögonblick.
Hur var det som kompis då?
Jag vet inte. Alltså, jag tror att det var nog lite både och. Jag var nog verkligen inte... Nej, men så här. Jag tror att jag blev mobbad och jag mobbade. Och att jag mobbade andra som var svagare än mig var nog för att hålla mig över ytan. Liksom. Mm. Och det är ju heller inte så här, det är inte schysst alls. Jag var inte så schysst mot vissa människor, men jag liksom gjorde det för att jag själv skulle kunna hålla mig flytande. Liksom. För att jag hade så jävla svårt med andra människor. Liksom. Mm. Vi flyttade ju ut till Värmdö när jag var 7 år gammal. Och där blev det helt fel, för att vår familj, som sagt, var ju väldigt bohemisk och alternativ och snurrig. Och det var trasiga bilar och färgglada kläder och så här. Och Värmdö är ju ett fint ställe. Fina villor, fina hus. Och där blev det direkt pannkaka. Och vi stack ju ut jättemycket. Och jag kommer ihåg, under skoltiden så kallades jag så här kommunistunge. Och så här, och alltså, AFA-nemo. Och jag visste inte ens vad AFA var. Jag hade ingen aning om det. Jag kommer ihåg att jag gick hem och grät och frågade min morsa, så här, vad fan är AFA? Vad betyder AFA? Mm. Hon bara, bryr inte om det, så här. Mm. För vi bodde i ett kollektivhus på Värmdö en period, och då var det verkligen så att det var som att köpa en biljett till att bli liksom mobbad. För då var det tufft i skolan, alltså. Och då var det verkligen så att jag använde liksom, jag fick ta skit och jag gav skit och hamnade någonstans mitt emellan liksom. Så jag var nog inte en jättefin kompis på alla sätt, men ja, det är svårt när man är så liten liksom, och har liksom ingen inre trygghet, ingen inre kompass med allt vad gränssättning är och vad är rätt, vad är fel. Och liksom aldrig haft någon vettig förebild som har lärt mig om sånt där. Liksom. Och den här impulskontrollen har ju verkligen lyst med sin frånvaro. Liksom.
Idrottade du någonting?
Jag idrottade mycket. Jag spelade fotboll och innebandy. Och det var egentligen där som jag mådde bra. Alltså verkligen. Det var någon slags tillhörighet och jag var ändå helt okej. Okay. Jag var nog inte lika bra som du, gissningsvis. Men jag mådde bra där. Jag mådde bra för att liksom det... Dels så tror jag att vi som har lite diagnosiga hjärnor, vi mår nog extra bra av idrott.
Så är det ju, absolut.
Verkligen, man får ju någon slags ventil där det blir tyst i hjärnan liksom. Och det har jag känt hela mitt liv, att när jag rör på mig så mår jag som bäst. Så är det verkligen. Mm. Det gör ju alla människor, men har du en ADHD-diagnos så är det nog ännu mer liksom. Så det var en viktig sak för mig, idrotten liksom. Och när jag började dricka och sådär, det var egentligen... Jag tycker inte att det var någon sån här direkt frälsning för mig. Alltså, jag minns snarare att jag kunde fejka att jag drack snabbare än vad jag gjorde. Så här, hälla ut alkoholen för att jag liksom inte... Och sen så kunde jag bara så här, fejka hur full jag var för att så här, vara lite cool och så här. Okay. Det var inte så jävla gott, alltså, tyckte jag.
Hur gammal var du när du började dricka? Kommer du ihåg?
Det var tonåren där någonstans. Ah. Ganska basic liksom.
Men innan vi fortsätter där, jag kom på en sak bara. Hade du någon dröm när du var yngre? Hade du någon så här idrottslig dröm eller någon annan musik eller någonting sånt där? Eller körde du på bara?
Alltså jag pratade faktiskt med folk om att jag ville bli radiopratare på riktigt.
Ja, det var så?
Ja, så det är fint.
Det är jättebra ju.
För det blev jag ju, typ. Så det får man ju säga var fint liksom. Ja. Men
tonåren.
Ja, men tonåren där. Men jag hade väldigt tufft hela tonåren. Jag hade ganska mycket akne. Jag kände mig jätteutanför på Värmdö. Jag hade liksom ingen riktning alls. Och min pappas missbruk eskalerade. Min mamma kändes bara olycklig. Hon var ledsen väldigt mycket, vet jag. Och det var liksom så här, det kulminerade med att de liksom separerade 2001. Jag var 14 år och det var en jävligt rörig tid alltså. Och jag hade liksom ingenstans att vända mig alls. Mm. Jag tyckte det var piss att bo på Värmdö. Jag ville aldrig flytta dit egentligen. Jag tycker att vi bodde ju på Södermalm och jag hade lite vänner där. Och familjen bodde i stan också, så det blev aldrig bra med Värmdöflytten. Just gällande alkoholen där, att liksom så här, jag kände liksom ingen direkt frälsning. Det var egentligen lite som för dig, att det var drogerna egentligen som jag fastnade vid. Jag drack ju för mycket, alltså, såklart. Jag festade hårt, jag jobbade utomlands. Jag gjorde ju, jag ledde ett sånt liv där, men det var när drogerna kom in i bilden som det verkligen blev liksom, som det gick från att en överkonsumtion, en livsstil, till att det bara blev ett totalt missbruk. Jag vet att många kanske har lite annorlunda, att de känner sig en direkt frälsning i första glaset alkohol. Jag var inte riktigt så. Mm. Jag tyckte det fanns någonting i det, men jag tror snarare så här att grupptrycksgrej liksom, och jag tror jag spydde liksom och sådär. Det var liksom inte så här bara, men det här vill jag göra jämt liksom. Mm. Däremot när jag hittade min huvuddrog, då kände jag verkligen att jag ville göra det jämt. Mm. Och då var det bara så här, det här var ju det absolut bästa jag någonsin har gjort.
När du tog, för du har ju pratat tidigare om att du sa till dig själv att jag vill aldrig bli som min pappa. Vad hände i dig när du liksom började använda droger och du ändå gick liknande väg?
Nej, men det var ju jävligt omskakande. Alltså, det har det alltid varit. Jag minns något ögonblick när min mamma sa till mig så här, men du är exakt som din pappa. När jag snäste ifrån över ingenting. Mm. Och, så här, och det var så här, det var mest smärtsamma jag hade hört, tror jag. För att det är så här, min pappa, ingen har format mig mer än honom liksom. Och vår relation är än idag supertunn liksom, verkligen så här. Den är bra och så här, den är helt okej. Okay. Vi kan umgås och så här, vara i samma rum och han är fin med mina barn, men
det har jag ju sett själv.
Men det ligger liksom latent kvar där, att det är en supertunn relation alltså, som det är så mycket skit från barndomen som ligger kvar där. Och jag blev exakt som honom. Alltså det var ju så jävla, det är nästan komiskt. Vi har till och med dragit samma korsband, jag och min pappa. Ah. Alltså vi började, våra missbruk såg ganska lika ut. Alltså vi blev så här kleptomaner som snodde saker och hasslade alla. Och det tror jag att många missbrukare blir. Men alltså det var så här supermanipulativa och supertaggarna utåt jämnt och så där. Det blev jättelika. Så det har ju verkligen varit smärtsamt när jag insåg det. Men jag tror också det har varit bra, för att han har ju då fattat att jag måste gå min väg liksom. Han har inte varit lika, alltså han har varit bättre nog på att försöka sätta gränser med mig än vad min mamma har varit, eftersom pappa har gjort resan själv. Mm. För att liksom när jag var på min botten, får man säga, där för 6-7 år sedan, så kunde jag ju åka hem till mamma och liksom så här sova av med rusen för att jag var så trasig. Jag hade inget hem liksom, hade ingenstans att ta vägen. Nej. Men min pappa var ju bara så här, de bråkade mycket om det, vet jag, att farsan var så här, varför låter du han komma hem till dig och sova av rusen? För du möjliggör bara att han ska kunna liksom köra vidare. Du måste sätta ner foten här. Men hon var bara, men han är min son, vad fan ska jag göra liksom? Det så här. Och de hade ett krig där sinsemellan. Och jag förstår ju båda. Det är ju lika svårt för båda liksom, men de bråkade jättemycket om det här, vet jag. Mm. Och det där, då är vi där igen, det här som du var inne på, det här med medberoende, hur svårt det är som förälder att hitta den gränsdragningen. Och jag kommer ju komma dit en gång själv i framtiden, alltså att jag måste hitta någon slags balans i det där, hur mycket man ska gå in i sina barns liv gällande alkohol och sånt där och droger. Förhoppningsvis inte, men det kan ju bli så liksom, och då är det, jag ser inte fram emot det. Mm. Det är tufft.
Ja, det är klart, och samtidigt förstår man din mamma och samtidigt förstår man din pappa, men din pappa, om vi ska liksom lite så här låta dig prata vidare om jag tänker där med kungen och Tylösand och vad som ledde dig dit och sådär. Mm. Men är pappa nykter idag?
Pappa har varit nykter i 15 år.
Wow.
Ja,
okay.
Han blev nykter i en annan gemenskap, inte i vår gemenskap, men en systergemenskap. Mm. Och han går inte på så mycket möten, tror jag, men han är nykter i alla fall. Det är ju skönt, såklart. Och mamma är också aktiv i tolvstegsvärlden, men då... Jag kommer ihåg, vi pratade med Babben om det. Att min mamma, hon går ju på 12-stegsmöten för socker och matberoende. Plus att hon går för sex- och kärleksberoende. Ja. Så jag brukar skoja lite grann om att mina föräldrar hade 4 missbruk. Så jag hade taska odds att bli normal.
Ja, man brukar säga 33% risk per förälder.
Så jag hade alltså 66% risk att bli.
Ja, hade du.
Och det blev jag. Vi är superglada över att ha med oss våra vänner på Mindler även denna vecka som samarbetspartners i den här podden. Eller hur, Magnus?
Ja, det är vi verkligen. Och jäklar vad de växer, vad de hjälper människor. Och vilken otroligt smidig lösning. Hela konceptet är fantastiskt, tycker jag. Mm. Vad är Mindler?
Mindler är väl en, kan man säga, en webbläkare. Kan man säga så nästan?
Ja, det var ett trevligt namn, tycker jag.
Nytt ord, tänkte jag.
Ja, det tycker jag. Varför inte?
En vårdcentral digitalt också.
Ja.
Och man skaffar appen. Och man får välja fritt bland deras psykologer, terapeuter och allt sånt där. Och så, alltså, du får välja någon som du tycker passar dig och dina behov och vad du söker för.
Mm.
Och det är många du får välja mellan, eller hur?
Ja, de har ju över 200 licensierade KBT-terapeuter. Och det fina med det här är ju att du slipper fronta dig själv i ett väntrum om man nu tycker att det är jobbigt och så vidare. Så att, det är en väldigt bra tjänst.
Och vad kostar ett besök hos Mindler?
Samma som när du går till vårdcentralen.
Mm. Och frikort gäller.
Frikort gäller.
Fantastiskt. Tack, Mindler.
Tack. Men sen kommer du tonåren.
Mm.
Du sa att du jobbade utomlands.
Ja, jag jobbade mycket utomlands. Jag sökte mig utomlands för att jag kände att jag liksom, jag var ju en late bloomer, om man får säga så, när det gäller liksom kompisar, tjejer, allt sånt där. Det var när jag jobbade utomlands som jag faktiskt började liksom träffa tjejer och bli trygg i mitt prat med tjejer och kompisar. Och det var när jag jobbade i Bulgarien, Sunny Beach. Och det var också där som Kalle Schulman kastade mig till kungen av Tylösand.
Okay.
Han hade fått nys om att jag var någon slags sköning. Och han skulle göra det här svenska versionen av Jersey Shore då.
Yeah.
Och då ringde han mig när jag stod där nere och sålde partybiljetter. Och jag åkte hem på stört liksom. Det var liksom en no-brainer för mig. För jag hade ju känt liksom så här hela mitt liv att jag vill ju bara ha uppmärksamhet. Jag ville ju bara bli sedd och hörd till varje pris. Så när den där liksom förfrågan kom så kände jag... Alltså för mig var det inte konstigt. Jag hade väntat på det där.
Uh-huh.
Jag hade så här, okej, nu ska jag bli känd. Uh-huh. Det var så jävla liksom självklart.
Men vad var förutsättningarna då? Vad var det liksom du fick, vad var det för erbjudande du fick?
Nej, men Kalle sa så här, jag ska göra en svensk version av ett partyprogram som heter Jersey Shore, som är superstort i USA. Och du och 7 andra ska bo i ett hus på stranden i Tylösand och festa, och vi ska dokumentera allt ni gör i en månad. Ni får fri sprit och ni ska bara festa, och det är det enda vi kräver av er. Ingen tävling, ingenting, det är bara fest och dokumentera.
I en månad.
Mm. Wow. Och jag åkte direkt från 2 månader i Sunny Beach, åkte direkt till Tylösand. Och när Tylösand var slut, då hade jag festat i, ja men, det blir ju 3 månader. Varje dag. Wow. Och då låg ju alla helt utslagna. Jag minns Joakim Lundell, Jockey Boy som han kallades för. Han var bara så här, han var helt utslagen. Han låg typ och kräktes. Och då sa Anita Schulman, som var, hon var jobbade då med det här programmet. Hon skulle beställa biljetter till hem till alla deltagare. Mm. Hon bara, ja, vad vill ni åka då? Jocke, du bor i Linköping va? Han bara, ja, tåg hem gärna. Ja, men Nemo, vart ska du då? Du bor i Stockholm va? Jag bara, ja, jag bor i Stockholm, men kan man få en flygbiljett till Sunny Beach kanske? Så jag åkte direkt från Tylösand. Ja, visst, direkt ner och bara festade vidare. Ah. Jag är ju beroende liksom. Vad skulle jag sluta för?
Nej,
jag hade ingenting att åka hem till heller. Jag tänkte bara så här, men om jag åker till Sunny Beach, kör klart säsongen där, då kommer jag hem därifrån lagom till när programmet börjar. Så kan jag bara köra vidare då liksom.
Just det.
Det gjorde jag. Flög hem lagom till programmets premiär, och så var vi igång igen.
Och vad hände då när programmet drog igång?
Ja, herregud alltså. Det var ju liksom... Jag minns att produktionen av Kungarna till Tylösand hade fått en enda uppgift, och det var att bräcka Paradise Hotel till varje pris. Och det gjorde de liksom. Jag tror att det var 1 miljon tittning på första programmet, vilket var helt otroligt för en Kanal 5-produktion. Det hände typ aldrig. Mm. Så alla såg ju det. I alla fall alla människor mellan liksom 15 och 25 såg det. Så vi blev ju superkändisar över en natt. Och då jag och Jocke främst, vilket var helt bizarrt, för att det går liksom inte att förklara riktigt för någon som inte har varit i det där. Du har ju varit i det, men ditt var ju mer växande. Det här med att gå från en dag till en annan, att det var ju så jävla konstigt att plötsligt på helt allvar nu, så skrek folk på gatan och var helt vilda.
Mm.
Och det var ju bara så här, jaha, vi njöt. Vi tyckte det var superhärligt. Och då träffade vi dig.
Mm.
För att det var ju i den svängen där efter programmet, så ringde den här Mikael Brinkenstierna mig och föreslog en sån här barturné som jag och Jocke åkte ut på runt om i Sverige. Då möttes våra vägar, och det pratade vi om, tror jag, i episod 1, va?
Mm, det gjorde vi.
Lite grann. Om att du var bartender på barturnépremiären i Gislaved hösten 2010. Och vi möttes där första gången, och ja, hela den där hösten, alltså så här, det blir ganska onyanserat att säga att det bara var kaos och mörker och destruktivt, jada, jada, jada. Det är liksom, jag tror ingen tror på det ens. Alltså så här, det är klart att det var superkul också. Jag hade liksom många av mina roligaste stunder i livet där.
Nej, men jag kommer ihåg, alltså det är inte mycket jag kommer ihåg av den där resan. Nej. Det vet du, med tanke på att jag redan hade käkat typ 10 stillen och när ni hämtade mig i Sigtuna, men jag kommer ihåg en grej just på scen när jag stod och DJ och ni kom upp där, och det var liksom kravallstaket och det var tusentals människor och alla bara skrek som att det var fucking Beatles som kom liksom. Mm. Det var helt galet.
Och jag fattade inte det. Det var nästan på den nivån att jag tänkte så här, driver de med oss nu? Håller ni på att håna oss nu? Eller är ni så här till er att vi är här? Och jag var tvungen att fråga några tjejer efter giget där, så här, bara, är det här ett hån? De bara... Nej, de bara skrek, och jag bara, men varför skriker du? Ja. Hon bara, det är ni från tv! Och man bara, alltså, TV:s kraft alltså.
Ja, det är, ja, nej, den är ju otrolig.
Helt sjuk alltså. Så den där hösten var ju så här, vi åkte runt då i Sverige och jag tror att kungen av Tylösand och hela den här liksom kändisvängen påskyndade någonting som ändå skulle ske. Jag skulle krascha i ett missbruk, men hela den här kändisvängen och det som följde efter det, det påskyndade liksom det. Så det är ju på gott och ont att det hände. Folk brukar fråga, ångrar du kungen av Tylösand? Och jag känner så här, ja men egentligen inte, för det är ju idag en del av min historia och jag mår ju bra idag liksom. Ja. Och det var en kul period.
Låt mig ställa en annan fråga då. Mm. Vad har du lärt dig från kungen av Tylösand?
Jag har lärt mig att snabbt kändisskap är inte för människor som oss. Jag hade tur att jag tog mig ur mitt missbruk. Och det vill jag verkligen poängtera. Varje gång jag drar min life story så brukar jag peka på det. Att det var mycket tillfälligheter, mycket tur att jag faktiskt fick chansen att komma iväg på behandlingshem. För att det kunde lika gärna varit så att jag knarkade ihjäl mig. Mm. Det är ju livsfarligt med det här kändisskapet om du är en person utan inre trygghet, utan självkänsla och det här inre tomrummet. För då kommer det bli så att det fylls upp, du känner det här, ja men nu är jag hel, hej och hå, och sen så kommer det dala, strålkastarna kommer ju slockna, och då blir det tuffare än någonsin alltså. Mm. Då blir det som att det här tomrummet är större än någonsin, och det var egentligen då jag började knarka på allvar, för jag kunde inte hantera hur stort det här tomrummet hade blivit. Det blev för tufft liksom. Mm. Och det finns ju exempel på människor som har gjort den här resan som inte klarar av när kändisskapet slocknar. Det finns den här klassiska historien om Robinson-Robban. Mm. Hur han, ja men 10 år efter Robinson så iscensatte han en våldtäkt. Han bad en kompis anmäla en våldtäkt och att han då skulle ha liksom räddat henne från våldtäktsmannen. Och de gick ut i pressen med det här. Det blev en löpsedel. Han fick cred. Men sen så gick tjejen då och erkände att det bara var liksom fake. Och hur ser man ut då liksom?
Ja, nej, såklart. Ja. Ja, nej, jag kan ju verkligen relatera till det där med kändisskap. Men jag tänker mer så här, utifrån min fråga, så här, vad du har lärt dig. Jag tänker så här, med förfrågningar, smicker. Mm. Kanske att tänka en gång extra. Jag förstår att du inte gjorde det då, men hur skulle du göra idag om du fick någon, inte till kungen av Tylösand, men om du fick förfrågning idag som skulle ge dig ett ännu större kändisskap, hur skulle du tänka då?
Alltså jag hade önskat att jag hade kommit längre med just bekräftelsebiten. Det är ju faktiskt en av de grejer som jag inte har kommit så långt med, kan känna. För när vi pratar ofta om det, du och jag, så märker jag att du har ju kommit mycket längre i det här med självkänsla och att liksom inte basera ditt egen värde på andra människor.
Men vad beror det på då, tror du?
Och prestation och så. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte på riktigt. Nej. Jag kanske är mer skadad än vad du är. Jag har ingen aning. Jag kanske har fått ännu mindre kärlek än vad du har fått. Jag vet inte. Jag kan bara spekulera. Men just den där bekräftelsebiten är jobbig alltså. För det är, jag har alltid behövt mycket bekräftelse från mina nära och kära. Och liksom, ja men, mitt ex sa det. Alltså mina barns mamma. Hon sa ju så här att när jag säger någonting fint till dig, det går liksom inte in. Mm. Och sen säger du att jag inte säger någonting fint till dig, men jag har sagt fina saker. Mm. Du, det är som ett hål som är så djupt som bara liksom så här, och du bara försvinner där liksom så här. Mm. För hon hävdar att hon säger ofta att jag är en bra pappa till exempel, men jag kommer inte ihåg en enda gång. Förstår du?
Men om hon skulle säga det minsta att du har glömt ett par strumpor eller gjort någonting, då är du där direkt och
ja, men gud, reagerar. Du måste ha uppsikt på barnen när du byter blöja. Och då kan jag ta det som världens påhopp och bli så kränkt och ledsen och känna mig som en usel pappa. Mm. Liksom. Så det är åt andra hållet är det dock hur mycket som helst. Mm. Ja, men det är tufft liksom. Det är tufft att vara med i perioder faktiskt. Men jag pratar ändå om det, jag vet om det och jag hoppas det ändå går åt rätt riktning på något sätt, även om det är myrsteg.
Ja, vi har ju umgåtts tätt sedan vi började med podden. Och jag kan ju säga att jag tycker att jag ser en skillnad i dig där. Vi har ju pratat mycket, du och jag, kring diverse olika saker. Men jag tycker att jag ser en skillnad i dig. Jag tycker inte alls att du reagerar. I början tyckte jag att du kunde reagera rätt mycket så här snabbt och instinktivt. Bara för att du var kalibrerad på det sättet. Kalibrerad av att inte blir jag inte lika sedd eller är jag inte lika med, så är du kalibrerad på att reagera på ett visst sätt. Mm. Jag tycker att du har bara under den här korta perioden faktiskt vuxit mycket i det där. Jag ser inte att det har med mig att göra, men jag tror att det också är liksom, ja, men utmaningar som man ställs inför och det du också har gått igenom med separationen och såna här saker, tror jag kan liksom ha fått dig att växa ytterligare. Mm. Skulle jag säga. Sen är det ju, man kan inte alltid säga att man blir äldre, för att bli äldre är ingenting som säger att man blir visare heller. Nej. Men jag måste faktiskt säga att jag tycker att du har... Nej, inte på riktigt samma sätt.
Men jag tycker ändå att du har hjälpt mig mycket där. För att det är ju bra att umgås mycket med någon som har kommit en bit längre just på det sättet. Och då inspireras jag liksom och jag vet ju att jag liksom inte behöver agera, att jag behöver hugga på samma sätt. För att jag vet att du vill mig väl liksom. Så att jag försöker oftast tänka en vända till då liksom så här, och så här, försöka tänka ett steg längre. Och det är så svårt för mig. Mm. För det sitter så djupt i mig det här med att agera, reagera direkt på saker. Mm. Så här, impulsen är där liksom.
Men jag tror också att det handlar mycket om jag ska dra mig till liksom minnes nu, de här månaderna när vi har kört lite intensivt, just det här med om någon annan tycker annorlunda.
Mm.
Att så här, ha ett mantra att ja, nej, men fan, vi är olika, folk kommer tycka annorlunda än jag, men jag är inte bättre, de är inte sämre. Eller tvärtom så. Och det har vi haft några. Vi hade ju några sms bara så här för någon dag sedan när du så här, var det här surt skrivet?
Just det.
Vi ska inte ta upp vem det var eller så. Uh-huh. Och det är ju också så här att man tittar ju, det beror på vilka glasögon man har på sig.
Mm. Så att, men det är bra där, för att det är bra att jag har det där, för jag känner ju ofta att när, om vi det är kanske något samarbete eller någonting på gång, och så kan jag så här tolka ett mejl på ett visst sätt, då bollar jag över det till dig, så ser du det på ett annat sätt, och då känner jag så här, okej, okay, ja, men då har han säkert rätt, så kan jag lugna mig också. För hade jag varit själv där så hade jag nog agerat på det bara så här, vad sur det låter, vad är det för ton liksom. Så det är bra att man är två.
Ja, det är jättebra, det är väl nyckeln till det, tror jag, att fortsätta växa. Ja, vi går tillbaka till det här med
tiden efter.
Sjukt festande, ja, men också hur mycket försökte du att sluta själv?
Nej, men så här, om man ska försöka på någorlunda sätt bunta ihop de här 5 åren från Kungen av Tylösand fram tills jag hamnade på behandlingshem, så det var ett ganska långt och omfattande efterspel av Kungen av Tylösand med mycket konsekvenser av det programmet och mitt levande. Det var domar, det var liksom skandaler, det var mycket skit som hände. Mitt namn blev liksom persona non grata. Folk ville inte röra i mig med tång liksom. Och jag 2012 på hösten där så hittade jag min huvuddrog som, ja, men det var en slags internetdrog som jag blev helt kär i. Och jag kommer ihåg det så väl att när jag provade det så kände jag bara så här. Jag kände så här, ja, men jag vill må så här resten av mitt liv varje dag.
Mm.
Jag fattar inte att ingen har berättat det här för mig. Liksom. Och samtidigt så fattar jag att, men det så här. Om det känns för bra för att vara sant, så är det nog för bra för att vara sant. Mm. Alltså det var så mycket känslor samtidigt så här, men den känslan jag fick av det var så stark att liksom, det spelade liksom ingen roll. Ingenting annat spelade någon roll. Och det är någonting som jag höll fast i där under hela mitt tyngsta missbruk där, 2012 till 2015, där jag liksom knarkade som hårdast de 3 åren. Att så länge jag får det ruset jag vill ha av min drog, så spelar ingenting någon roll.
Mm.
Då spelar det ingen roll att min familj säger upp kontakten med mig, att jag hamnar hos kronofogden, att jag liksom får nya domar på mig, att jag får panikångest och beroendeakuten och allt sånt där skit. För jag får ändå känna den här känslan.
Mm.
Men när dagen kom, när jag liksom inte kunde få det här ruset längre, när jag inte fick den känslan längre, då var jag istället fast i ett missbruk. Då var det bara loss. Mm. Alltså mitt liv hade rasat och jag fick inte ruset längre.
Mm.
Och det är det som är nästan det läskigaste med missbruket. För att när jag liksom kunde sluta säkert, då ville jag inte sluta. Men när jag ville sluta sen, då kunde jag inte sluta.
Nej.
Och det var ju att jag blev nästan gråtfärdig när jag pratade om det. För det är så jävla lurigt. För just den här... För jag fattar ju människor. Jag fattar ju människor som verkligen blir kära i droger. Alltså det gav mig någonting som var... Ja, men det var otroligt liksom.
Ja.
Men det är så farligt när man går över den där tröskeln liksom. Och det, man känner inte ens när det sker. Det sker ju bara. Och så är man där. Och man liksom skjuter alla de här moraliska och etiska gränserna framåt för vad som är normalt. Och så här, ja, men shit, jag kan inte betala en räkning. Ja, men det är väl inte så farligt så här. Och, ja, men nu knarkar jag visst ensam ändå. Ja, men det skulle jag inte. Ja, men det är inte så farligt ändå. Fan, nu har jag visst ingenstans att sova i natt. Ja, men det är inte så farligt ändå. Och så här.
Men det var så pass för dig att du hade ingenstans att sova vissa gånger, eller?
Ja, absolut. Ja. Sista året så var jag ihop med en tjej. Och jag blev utslängd från min mamma där jag bodde. Och jag flyttade in hos min tjej utan att hon visste någonting. Det var så jävla sorgligt. Alltså det var bara så här, en dag så typ så här. För jag brukade vara hos henne hälften av tiden. Och min mamma hälften av tiden.
Ja.
Och så hade jag varit hos min tjej ganska mycket där. För mamma hade slängt ut mig.
Ja.
Och så sa min tjej så här, bara någon dag så här, men ikväll kan du åka till morsan, va? För att jag ska ha lite kompisar över. Och hon bara, och jag bara, nej, nej. Hon bara, jo, du kan få åka till morsa ikväll för jag ska ha vänner över. Så här, men jag måste vara här. Jag har ingenstans att ta vägen. Hon bara, va? Ja, men jag har ingen, jag bor inte där längre. Vad bor du då? Jag bor här. Så, här. Alltså, så jävla deppigt. Och hon har kollat på mig bara så här. Alltså, du vet, som ett riktigt skräp till människa liksom. Alltså det var det. Jag var hemlös, alltså inte på gatan hemlös. Jag hade ganska mycket folk jag alltid kunde ringa liksom, så här, men jag hade liksom ingen utgångspunkt. Nej. Så det var ju sorgligt. Men som sagt, det här med drogerna, alltså det var så här.
Jag tänkte på hur du försökte göra för att sluta. Om du försökte själv.
Exakt. Nej, men så här, jag tror så här att jag började gå på så 12-stegsmöten egentligen 2010 redan. Och det var ju tafatta försök. Alltså det var, jag gick på möten här och där för att liksom så här, för att lugna mina föräldrar, för att beklaga mig, tycka synd om mig själv, prata om min ångest. Och när jag kom till mötena så pratade alla om att du borde kanske ta en sponsor och göra stegen. Och det bara rann av mig liksom. För jag ville inte sluta, jag ville ha bort konsekvenserna.
Just det.
Jag ville få ett bra liv, men jag ville inte sluta liksom. Och grejen var att jag var ju livrädd för att min fest skulle ta slut. Precis som du har snackat mycket om det här med att man är ju så vanställd. Hela ens bild på ens liv, hela ens vision av ens tillvaro är ju så skev. Det har ju ingenting med verkligheten att göra. Jag tänkte ju så här, men om jag blir nykter och drogfri, då kommer liksom min fest vara slut. Fastän jag satt ensam och knarkade sista året. Mitt sista år var verkligen ensam knarkande mest liksom. Och även fast jag liksom var mest ensam, så tänkte jag att om jag plockar bort alkohol och droger från mitt liv nu, då har jag ju ingenting. Alltså nu har jag i alla fall drogerna att liksom, för att slippa känna någonting. För att jag hade ju skapat min verklighet där den enda pausen jag fick från min miserabla tillvaro var ju att knarka ner mig liksom. Så det var ju verkligen så här, att plocka bort det också, då har jag ingenting kvar. Men så jag gick på möten där, vår gemenskap då, där vi är aktiva idag. Och då var en kvinna där på mötena, Madde, vår gemensamma kompis, som även idag som är öppen liksom med sitt missbruk, så hennes namn får man nämna då. Hon sa så här till mig, du har ju gått in och ut här nu ganska mycket, och man har ju sett på dig att du verkar rätt trasig, men du har svårt att fastna här hos oss. Du har svårt att bli kvar här hos oss, att hitta en långvarig nykterhet. Och jag bara, ja, jo, det kan väl stämma. Och då sa hon också så här att jag har fått i uppdrag av ett behandlingshem som nu ska öppna, att hitta en kille som vill bli clean. Och då får man hela behandlingshemmet betalat, allt ingår, och då åker iväg en månad och det ska öppna utanför Norrköping. Det ska heta The Drawing Room. Först blev jag kränkt. Jag tyckte så här, ja, men vad fan, behandlingshem? Jag som jävla knarkare liksom. Men hon, då sa hon så här, hon visste hur jag skulle reagera. Så hon sa bara så här, fundera på saken, prata med dina anhöriga och återkom till mig. Och jag frågade mina nära och kära, mina föräldrar och mina syskon, och alla sa ju samma sak.
Såklart.
Alla bara, åk. Alltså, åk. Du har liksom en månad behandlingshem, kostar 200 000 annars. Du får det liksom gratis. Vad har du att förlora på det? Och just den meningen, vad har jag att förlora på det egentligen? Alltså jag har ju ingenting, jag har ju ingen jobb, jag har ju knappt något hem, jag har skulder upp till öronen och ett skenande missbruk liksom. Att komma bort en månad och liksom instängd och få liksom, ja men, finaste möjliga terapin och bo vid vattnet och så här. Och om inte annat så är det ju liksom en månad hel pension vid vattnet, ett fint hus med mat. Alltså jag har inte ens det. Så jag tänkte mest så, tror jag, att så här, ja men det är i alla fall liksom så här, hotell en månad, tänkte jag typ. Jag tror inte jag tänkte så här, nu ska jag bli clean. Men när jag väl kom till behandlingshemmet, då minns jag att jag liksom faktiskt kände så här att okej, när jag ändå är här, då kan jag faktiskt lika gärna göra det här och lyssna på vad folk säger här. För då sa den här terapeuten till mig, han sa samma sak som alla hade försökt säga till mig på mötena. Han började prata om det här sjukdomsbegreppet. Han pratade om det här, ja men Nemo, när du tar en lina eller när du tar någonting av din huvuddrog, kan du sluta då eller vill du bara ha mer? Jag bara, ja, nej, jag vill bara ha mer. Jag har ingen kontroll alls. Okej, Nemo, när du inte tar droger och sådär, händer det att du liksom gör om samma cirkus om och om igen? Har du svårt att liksom se det här scenariot? Kommer det liksom bara, har du svårt att skilja på sanning och lögn? Kan det bli så att du lovar dig själv att liksom sluta, men du liksom gör om det ändå? Ja, jo, det är så jag lever liksom. Okej, ja. Kan det vara så också att du känner inombords att någonting är lite fel när du inte super och knarkar? Har du något tomrum inombords? Har du liksom problem med känslorna, tycker du? Ja, jo. Det är story of my life, det här inre tomrummet. Och då sa han så här, ja, men du har de här tre delarna som beroendesjukdomen är. Då är du kanske en beroende. Och det var så jävla speciellt då, för då kunde jag liksom ta till mig det som folk hade försökt säga till mig. För det finns ju en intressant liten historia om just det här som jag tror jag dragit i podden förut. Men innan behandlingshemmet så hatade jag alla där inne. Jag ville liksom inte vara där, jag ville inte bli kompis med dem, jag ville inte ha det de hade. Jag provocerade så mycket av deras glädje och deras kom tillbaka, ta en sponsor, gör stegen, allt blir bra. Yeah. Mm. Hatade dem liksom. Så efter behandlingshemmet, när jag hade lyssnat på det här sjukdomsbegreppet, så kom jag tillbaka till mötena. Och då var det som att allt de sa där inne var så klokt. Och jag bara så här, wow, den där delen var otrolig. Och det han har vill jag ha liksom. Mm. Och då minns jag att jag sa på en delning så här, när det var min tur så sa jag så här, alltså varför har inte ni sagt de här grejerna tidigare för? Ni säger så bra saker nu. Och då skrattade alla i lokalen och bara, alltså Nemo, vi säger samma saker som vi alltid har sagt. Ja. Det är du som har förändrats. Ja. Det är någonting som har hänt med dig. Mm. Och det var ju min kapitulation. Och varje gång jag pratar om det här så får jag gåshud, för det är så starkt. Mm. Hur mitt hela synsätt på allt med beroende, mig själv och vad jag ville med allt, det har liksom ändrats. Mm. Bara på en femöring liksom. Mm. Och från den dagen så ville jag liksom ha det vi har fått nu. Mm. Tillfrisknande. Jag ville bli nykter, jag ville liksom ha nykterheten och är det så jävla mäktigt. Och just det här, det var mitt fönster liksom. Det var mitt ögonblick, min kapitulation som man pratar om så ofta i de här rummen liksom. Mm. Jag vet inte, det är kraftfullt liksom. Och jag tror vad som också var viktigt för mig, för det var ju inte spikrakt bara för det. Det var ju att när jag liksom gav mig in i 12-stegsvärlden efter behandlingen och tog en sponsor, gjorde de 12-stegen och liksom gick på varenda jävla möte, lyssnade på alla som hade gått före, gjorde allt som alla sa, för jag ville verkligen inte tillbaka. Men vad som dock var superviktigt för mig var att fylla mitt liv med saker som gynnades av min nykterhet. För att så här, om mitt liv hade varit likadan som innan, då hade det blivit svårt som fan. Jag tror att det var viktigt för mig i alla fall att plocka upp innebandyn igen. För jag vill inte vara bakfull på en innebandyträning. Liksom. Mm. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår. Mm.
Att bara liksom fylla livet med saker som gynnas av min nykterhet. Liksom. Just det. Gör det svårare för mig att ta ett återfall.
Okej. Okay. Så du satte upp lite extra skydd? Egentligen.
Exakt. Ja. Och det försöker jag säga till mina sponsorer än idag. De som jag guidar i de 12 stegen. Att liksom ta upp gamla intressen och minimera riskerna. Liksom. Att allt man kan göra för att liksom försöka hindra ett återfall ska man göra. Liksom. Mm. Och det gjorde jag verkligen. Jag undvek de tuffaste miljöerna, de här barna, de stökaste kompisarna. Jag försökte göra allt, använda alla grejer jag kunde för att liksom hindra mig själv från ett återfall. Och ganska snabbt märkte jag att sidovinsterna började komma. Och det var också någonting som var så jävla viktigt för mig. Att liksom, Nemo möter en vän slog igenom. Löpsedel på löpsedel på löpsedel. Jag fick frågor om att föreläsa. Jag fick frågor om att passa min syras barn. Alltså ekonomin började ordna upp sig. Och det bara kom saker till mig som gjorde att jag kände så starkt att det är ju nykter jag ska vara. Det är liksom det som är. För nu får jag allt som jag drömde om förut. Liksom så här. Det är ju det som är så konstigt. För att när man är fast i det där så är livet så jävla begränsat och litet. Men sen när man väl har tagit sig ur det och liksom börja göra rätt saker så får man allt det där man drömde om ändå. Mm. Ja, det är så jävla fint.
Ja, det är svårt också att få de där sakerna när man inte kan prestera eller leverera också.
Man bara drömmer om det. Ja, liksom. Man bara längtar och det är så synd om en själv och man bara snackar skit om alla och är bara fylld av ilska, rädslor, självömkan och man bara gräver sin egen grop djupare och djupare och djupare. Och man fattar liksom inte att det är jag själv som måste göra den här förändringen. Jag själv som måste börja någonstans liksom. Vi är mycket glada över att göra detta poddavsnitt ihop med fantastiska The House Stockholm Berlin.
Ja, det gör vi. Mm. Verkligen. Varje vecka.
Mm, varje vecka i vått och torrt.
Ja, vi håller ihop och det är ju inte så konstigt kanske. Med tanke på Robert Boman som driver The House Stockholm Berlin är ju den som faktiskt har hjälpt oss enormt mycket.
Så vi kan verkligen gå i god för att han har koll på bitarna. Man är i trygga händer om man söker vård hos The House. Och det ballaste just nu med The House, det är att de ska även börja med gruppterapier nu, hörde jag.
Ja, de byter ju lokaler till större. Och det är ju ett tecken att de har ju vuxit ur sina lokaler väldigt, väldigt snabbt. Och går även in då med gruppterapi. Och jag vet att de har lite andra saker också. Jag vet inte om vi ska släppa de nyheterna riktigt nu. Men det är ständigt under utveckling. Och det... Jag tycker det är så jäkla fint, för att sen vi började jobba med det här i Stockholm, Berlin, så har vi ju fått väldigt många som har hört av sig dit. Vi vet också x antal som faktiskt går programmet hos dem. Och den hjälpen och den liksom förändringen på de människorna som gick in dit med nedåtböjda huvuden, mådde jättedåligt och som bara växer och växer.
Mycket händer kring The House och vi rekommenderar alla att söka dit på något sätt om man nu har bekymmer med alkohol eller droger eller kanske medberoende eller någonting
absolut.
Där.
Absolut, och det gör man ju då till sandra@thehousestockholm.se.
Kanon, tack The House!
Tack The House! Jag tänker så här, om du ska förklara tolvstegsprogrammet kort, behöver inte gå in på stegen i sig, men vad skulle du säga liksom att tolvstegsprogrammet har gjort för dig?
Alltså tolvstegsprogrammet har fått mig att växa upp, att bli en man, att liksom, jag var en liten pojke när jag kom in där. Jag var så vilsen liksom och jag hade ingen koll på någonting och tolvstegsprogrammet har fått mig att ta ansvar för mitt liv, mina känslor och ja, men det är ett sånt jävla fint program. Det handlar ju mycket om att kapitulera för sin sjukdom. Att förstå att jag är rökt. Liksom. Mm. Jag kommer inte kunna göra det här själv. Att komma in i de här rummen och liksom så här, våga tro på att kraften där inne är större än min kraft. Mm. För jag har ju hela mitt liv försökt att, liksom, försökt att laga mig själv. Försökt att liksom styra mitt liv själv. Och jag har försökt att liksom rodda bitarna helt själv. Och det har ju uppenbarligen satt mig på väldigt mörka platser. Så här, missbruk och psykoser och
styra showen funkar inte helt.
Exakt,
enkelt.
Jag kan inte styra showen själv. Det går inte. Så kom jag in i ett rum där människor sitter som har tagits ur samma piss som jag kommer ifrån. Och då väljer jag att lita på dem. De säger så här: ta en sponsor, gör de här stegen och det kommer bli bra. Och då väljer jag att lita på den här kraften som finns i de här rummen. Mm. Man behöver inte göra det svårare än så. Man behöver inte börja analysera Gud och allt sånt där. Man kan välja att tro på att det finns en kraft i de här rummen som är starkare än vad jag är. Mm. För att alla som går på ett tolvstegsmöte kan vittna om att kraften där inne är enormt stark. Liksom. Mm. Och det är än idag min kraft, där jag väljer att lägga liksom, min tro. Mm. För jag vet att om jag gör det som programmet föreslår, då kommer allting att bli bra. Om jag låter mitt ego styra showen, då blir det pannkaka, gång på gång på gång. Mm. Så det handlar ju om att lägga sig platt inför sjukdomen, att lita på kraften i rummen, att sen börja rensa upp i sitt liv, att jobba med all min ilska, alla mina rädslor, sex och relationer, att liksom städa upp i det här trasiga förflutna. För man har ju gjort mycket skit och man har ju alltså, drivits av rädslor och av ilska och man har betett sig illa mot människor, så är det ju liksom. Mm. Så det handlar om att liksom tömma den här enorma ryggsäcken som man har burit runt på, som är så tung. Mm. Och det är så skönt att få liksom lämna över allt det till en sponsor som inte alls dömer. Som bara tar emot all skit och liksom, ja men, jaha, det var det. Det var ingen fara. Det är ju liksom så här, de rör ju inte en min oftast.
Nej, vi ska ju säga att en sponsor är nog då en som har gjort de här 12 stegen innan en själv, som vägleder en igenom de 12 stegen.
Exakt, och du och jag är ju sponsor idag åt människor. Mm. Och det är ju det finaste man kan vara. Att få ta emot all den här skiten från människor och bara vara lika odömande som en sena sponsor var för många år sedan. Liksom. Och sen vidare i stegen får man gottgöra människor man har skadat. Man får städa rent på sin gata. Och det handlar inte om att man ska få klappar på axeln och att man ska bli berömd. Nej. Det handlar om att man ska bli fri.
För jag tycker gottgörelse är en fin sak där som Robert bland annat sa, att man ska inte be om förlåtelse, man ska be om ursäkt. Mm. Det är en stor, stor skillnad i det.
Exakt. Såklart. Man ska inte förvänta sig massa. Nej. Man ska inte göra det för att man själv ska få må bra. Det handlar om att man ska göra rätt för sig och man ska bli fri. Liksom. Mm.
Städa upp på sin sida helt enkelt. Exakt. Och ta sitt ansvar.
Och även om den andra människan inte godtar det eller kanske fortfarande är arg, det spelar liksom ingen roll. För att vi har gjort vår del. Och det är det handlar om. Liksom. Man kan inte göra mer än att städa upp på sin sida av gatan. Nej.
Sen är det ju så här också, jag tycker det är viktigt att poängtera då att den här sjukdomen, beroendesjukdomen, är kronisk.
Mm.
Och där är också intressant att veta, om du har perioder i ditt liv där du inte gör det du ska, vad händer då med det?
Ja, men så här är det för mig, jag kan bara tala utifrån hur jag ser på det, men det är ju så här att vi pratar mycket om den här ryggsäcken som är full med skit när man gör de 12 stegen. Om jag inte gör det jag ska i programmet, om jag inte har kontakt med min sponsor eller med dig, eller går på möten eller inventerar, då fylls den här ryggsäcken på igen. Och jag tror inte att jag tar återfall på en dag om jag börjar slarva. Kanske inte på en vecka, kanske inte på en månad, kanske inte på ett år. Men jag vet att om jag börjar slarva i mitt 12-stegsprogram, om jag börjar slarva för mycket med allt det här, då kommer min ryggsäck fyllas på med harm. Och harm är då ett annat ord för ilska kan man säga. Min ryggsäck kommer fyllas på med harm, med rädslor, med självömkan, med oärlighet, med själviskhet, med all sån där negativitet. Och det kommer komma en dag där jag känner så här, fan, det jag pallar inte alltså. Det är en bra idé nu med en bärs eller en lina liksom. Mm. Och så kommer jag hamna där igen. Och det är ju det som är själva grejen, att många tror ju så här, ja men återfall, pang, boom. Nej. Ett återfall är en process som byggs på. Allt som oftast. Mm. Det är klart att det är individuellt, men oftast är det så att det är någonting som inte sker över en dag. Mm. Det är någonting som handlar om en längre tids slarvande. Liksom. Var det ett okej svar på din
Absolut,
fråga?
Absolut, det tycker jag. Nej, men jag tycker det är viktigt att påvisa också liksom, vikten av att det här är ju en beroendemänniskas medicin.
Exakt.
Som man behöver ta på daglig basis för att fortsätta få ett bra liv.
Vi blir ju inte friska från det här. Vi kan välja att leva i tillfrisknande, och det gör vi genom att ha kontakt med andra människor i programmet, göra våra rutiner som vi lär oss i programmet, gå på möten och sponsra andra killar.
Mm.
Ja, för det är ofta så att killar sponsrar killar, ja, och exakt. Tjejer sponsrar tjejer.
Jag tänker då på, vi ska snart summera, men jag tänker på livet i nykterheten.
Mm.
Är ju inte såklart spikrakt uppåt hela tiden.
Nej.
Hur är det för dig sen du blev nykter? Vad har hänt i livet? Jag vet att alltså, mycket det här med podden har vuxit sig större och så vidare. Men vad har hänt mer, Nemo?
Nej, men det är ju egentligen, alltså det är så jävla, egentligen så är det så jävla kraftfullt att jag nästan måste dra en liten anekdot om det.
Mm.
För att jag kommer ihåg min första dag på mitt behandlingshem. Då sa en terapeut där till mig. Han sa så här, vad har du för drömmar i livet? Vad har du för drömmar med din nykterhet? Och jag var så jävla trasig då. Jag var så sönder av alla kemikalier. Så jag bara grät. Jag bara, har inga drömmar. Jag är så tom. Jag kan inte känna någonting. Jag är så tom. Han bara, nej men fundera nu Nemo. Fundera nu och skriv ner 3 drömmar du har med din nykterhet. Och jag funderade i nästan en timme, minns jag. Och sen skrev jag ner på ett papper så här. 1. Jag ville få in pengar på min podcast som jag hade börjat med så smått. Jag hade börjat liksom göra vissa avsnitt. Det var inget bra, det var bedrövligt, men jag hade börjat med det ändå. Mm. Så dröm nummer 1, få in pengar på min podcast. Dröm nummer 2, föreläsa för ungdomar om mitt liv. Dröm nummer 3, skriva en självbiografi. Och alla de 3 drömmarna uppfylldes. Inom ja, det är faktiskt kraftfullt.
Det är jäkligt kraftfullt.
Så det är ju, alltså så här, jag vet inte, man kan sitta här och prata om sidovinster och vad som har hänt de här åren, men ja, men som sagt, jag har fått göra mina drömmar, jag har fått 2 barn och jag har liksom fått känna en frihet som är svår att beskriva. För att jag tror så här, innan man kom in i 12-stegsprogrammet och i nykterheten så kretsade hela livet kring det här med droger. Man var ju en slav under det. Det var ju allt det handlade om. Nästa rus. Hur ska jag lösa pengar? Vem ska jag knarka med? Och allt så här. Och när man några månader in i nykterheten får känna den här friheten, att man blir av med den här besattheten. Att man liksom inte är besatt av alkohol och droger längre. Och det är så jävla kraftfullt. För att förklara det vad vi jobbar med i 12-stegsprogrammet. Vi jobbar ju med den här själsliga biten, känslobiten.
Mm.
Och när vi har bukt på det, när vi får ordning på det här inre kaoset, då behöver vi inte oroa oss för den här mentala besattheten, den här idén av att knarka.
Mm.
Och om vi inte tar det första glaset eller den första linan, då behöver vi heller inte oroa oss för den här fysiska allergin, att vi liksom inte kan sluta när vi börjar. Mm. Så allt hänger ihop. Men som sagt, vi blir liksom inte friska. Vi kan leva i tillfrisknande, och det gör vi genom att jobba med det här inre kaoset. Nu kanske det blev lite rörigt där, men jag tror att ni hänger med ändå, för ni har ju hört oss prata om det här en hel del.
Vad har du för drömmar idag då?
Att Hedman och Hedén, en beroendepodd, ska bli världens största podd.
Ska bli international.
Exakt, att vi ska ge oss ut på vägarna. Nej, men en dröm är ju att vi ska ge oss ut på en liten föreläsningsturné med den här framöver. Mm. Som podden, det var ju en idé att vi skulle göra det innan det här blev podd av det. Och sen drömmer jag om att, vet du vad, jag är så jävla glad och tacksam över mitt liv just nu. Alltså sommaren liksom på ingång, båda poddarna känns så jävla roliga. Jag är nykär, mina barn mår bra, jag har flyttat in i en ny lägenhet som är mycket större än min förra. Jag är på en så jävla bra plats i livet, och jag får liksom fortsätta att hjälpa och inspirera folk att ta sig ur missbruk. Det är någonstans det största och finaste i mitt liv. Jag kommer ihåg det, min sponsor sa till mig så här: Nemo, allt du sätter för din nykterhet kommer du att förlora. Mm. Och jag bara, vad fan snackar du om? Mina barn måste väl komma före min nykterhet? Jag tyckte han var dum i huvudet, det kan man inte säga. Men då förklarade han för mig att om jag inte tar hand om min nykterhet, om det börjar rasa och jag tar återfall, hur bra pappa kommer jag vara då? Vad kommer hända med mina poddar då? Kommer jag kunna liksom sköta mitt jobb, mina relationer, mina barn, någonting om jag tar återfall? Nej. Så min nykterhet måste komma först. Det måste alltid komma först liksom. Mm. Så jag fattar vad han menar. Det låter hårt, men det är en poäng i det. Man måste prioritera sitt tillfrisknande, för att då annars kommer liksom allting annat att rasa.
Och så är det ju. Mm. Till 100%. Jag kommer tillbaka till det här. Vad hade du för drömmar då?
Nu?
Ja.
Ja, men vad fan, det är svårt. Jag har ju lyckats med mina tre största drömmar. Så ja, nu ska,
men ska
jag
du stanna komma... nu då?
Nej, jag ska inte det. Jag måste komma på nya drömmar. Mina drömmar är att du och jag ska ut på föreläsningsturné. Det är dröm nummer ett. Dröm nummer två, skriva en till bok. Och dröm nummer tre, att... kan man säga att man önskar sig en liten son?
Det kan man absolut. Ja, det är ju drömmar vi pratar om. Ja. Då får man ju precis drömma vad man vill.
Jag har ju två flickor och jag är jätteglad över det. Men det är såklart att det finns en liten längtan efter en liten son också. Och om du håller med min nya tjej så... Ja, kanske i framtiden. Mm. Du tror ju det, att jag ska få nya barn, eller hur?
Ja, det tror jag. Ja. Ja, men jag känner mig rätt... Jag vet inte, jag har en stark känsla kring att du... Kring att ni faktiskt, ja, du och din nya tjej kommer att få det. Jag har bara, jag tror att det är en match made in heaven. Jag tycker att vi gör så här. Vi tar veckans segment av The House svarar.
Ja, då sitter vi här igen med vår älskade kompis Robert Boman. Tjena Robert!
Hej, hej, god morgon.
Hej.
Och vi sitter ju i väldigt fina lokaler.
Det gör vi verkligen.
Vi sitter i The House nya lokaler på Skeppsbron.
Precis.
Ja, stort är det.
Ja, det är lite större än förra lokalen.
Ja. Är du redo att hugga in i ännu en lyssnarfråga?
Absolut.
Hej, jag har en 22-årig son som är fast i missbruk sedan många år. Efter att han råkat ut för en misshandel blev han tablettmissbrukare. Han har tagit tramadol och jag tror att han röker mestadels och oxycotin just nu. Känner mig maktlös och vill hjälpa. Problemet är att han fortfarande är i förnekelse. Något tips på vad jag kan göra? Orolig och ledsen mamma.
Vi har ju haft liknande frågor tidigare. Och det är ju alltid problematiskt när det handlar om ens barn. Alltid problematiskt naturligtvis när det handlar om en närstående överhuvudtaget. Men svårt när det handlar om ens barn. Hon behöver ju naturligtvis tala med sin son. Och också börja vända sig utåt. Och ett första steg kan ju vara för henne själv att vända sig till en beroendemottagning eller kontakta stadsdelen och be om hjälp där och fråga vad det finns för möjligheter på den orten där hon bor. Men också då försöka tala med sonen.
På vilket sätt ska man tala till sin son då, tycker du?
Ska berätta att man är orolig, ska berätta vad man ser och tala om att man har pratat då med kanske en beroendemottagning och att man önskar att han kanske då går på ett samtal eller minst pratar med någon på telefon Och här finns det ju risk att han reagerar med ilska. Men här då egentligen bara försöka igen helt enkelt. Jag förstår att du blir arg, jag förstår att det här är jobbigt. Men jag har den här kontakten till dig. Ring och ta ett samtal. Mm.
Bra svar.
Mm, verkligen. Mm.
Tack Robert.
Tack Robert Boman. Lika klok och vis som alltid.
Ja, det är en fröjd att lyssna på honom. Mm. Man kan förstå att han har hjälpt två nötter som det är mig.
Ja, men det är, alltså, det är sjukt att han lyckades hjälpa två nötter som det är mig.
Ja, faktiskt. Ja. Faktiskt, det är härligt. Det är härligt.
Men jag brukar tänka på det, bara så här, vi har tjatat så mycket om det, men det är så jävla sjukt och så jävla fint att liksom, ja, men för 11 år sedan så satt vi och knarkade ihop liksom.
Ja.
Och nu sitter vi här i den här podden och bara liksom så här, vecka ut och vecka in försöker liksom hjälpa andra och sprida kunskap och krossa tabun kring beroende och försöka göra det vi kan liksom. Alltså hur livet kan vända och hur fint det är att vi får göra det här.
Det är underbart. Hur ser resten av dagen ut för dig då?
Ja du, snygging. Jag ska ju träffa min älskade Nelly och vi ska åka till Ellery Beach House.
Oj, oj, oj.
Ja, men innan det så ska jag på möte. Mm. Som sagt, tillfrisknandet först.
Tillfrisknandet först.
Mm. Du då?
Ja, härligt. Jag har 3 möten, arbetsmöten har jag. Och sen ska jag träna.
Mm.
Jag har köpt massa möbler hemma också som jag får imorgon.
Mm.
Nu blir det omgjort.
Härligt.
Ja. Ja, men tack Nemo, det är vissa saker hade inte jag hört faktiskt. Och jag tycker det är otroligt fint och det jag tycker ni lyssnare ska ta med er också i det här, det är att det är aldrig för sent oavsett hur man mår, men som vi alltid säger, nyckeln ligger i att kapitulera och att faktiskt våga be om hjälp.
Mm.
Vi kommer ju återkomma till det varenda program, men det är ju där det börjar, alltså vi är inte facit.
Nej.
Så är det. Har du något mer du vill skicka med?
Nej, men det känns jättefint att man fick göra det här. Mm. Jag är väldigt, väldigt stolt och glad över den här podden och jag hoppas ni lyssnare kan ta med er någonting från den här storyn och tveka inte på att höra av er till oss på sociala medier om ni har frågor eller bara vill hänga med på möte eller vad som helst.
Ha en underbar dag, tack för att ni lyssnade, tack Nemo.
Tack Magnus.
Hej då.
Puss, hej.